Välkomna till Samtidigt onsdagen den 5 maj. Jag heter Erik Dahlin och jag är programledare. Välkommen säger jag förutom till er där hemma också säger jag det till Dick Eriksson från Samtiden.
Tackar, tackar.
Jag ska inte tala för dig här, men jag själv var lite orolig när Linus nu tog, inför att han skulle ta en liten längre paus från podden, att vi kanske inte skulle kunna fylla ut tiden med material. Men senaste onsdagsavsnittet, jag trodde inte mina ögon, men det blev 1 timme och 40 minuter långt.
Ja, jag var också förvånad. Men det var väl det att vi tog en paus i mitten, vi tvingades göra det av någon anledning.
Ja.
Och då ser man ju det inte som, ja, man håller inte ihop tiden då, hur länge man har hållit på.
Nej, för man har alltid någon känsla av att oj, nu har vi hållit på länge här. Men den känslan tappar man. Ja. Och jag tänkte att nu kommer det höra av sig jättemånga som säger att ja, det var ett stort klipp i mitten där det var helt tyst. Mm. Men det är ingen som har hört av sig. Och jag har inte lyssnat på hela själv, utan lite utvalda bitar. För jag fick lite panik så här. Men, oj, undrar om de fick till den här klippningen när vi tog paus. Och så jag försökte leta upp det där. Men nej, det var 1 timme och 40 minuter, rekord.
Ja. Ska vi försöka hålla oss till 1 timme någonting? Ja. Mm.
Precis, nu ska jag inte snacka mer om det så att vi håller ner i tiden. Exakt. Dagens ämnen. Avgångskraven mot utbildningsministern växer. Fusk är fusk. Jobben på Samhall inte anpassade för funktionsnedsatta. Migrationsuppgörelsen kan vara historiskt trendbrott. Plastpåseskatten firar 1 år. Partiledardebatten. Flera mörkar om vilka män som slår kvinnor. Men allra först, laget runt. Dick, vad har du haft för dig i...
Just det, men nu, den här helgen har jag ju jobbat rätt så mycket faktiskt. Vi körde ju på söndagen här både med den här migrationsuppgörelsen och sen partiledardebatten. Så vi var inne i studiorna och jobbade under söndagen. Jag har inte haft så mycket ledig tid att göra någonting annat på.
Så du har inte kunnat göra det du annars gör på din fritid, skriver krönikor och läser politisk litteratur?
Just det, exakt. Det har varit mindre av det.
Ja, jag har hunnit fira Valborg. Inte 1 maj, det har i och för sig varit 1 maj, men jag brukar inte fira det. Men i alla fall, då hade vi en annan familj över hos oss och mannen där är en av mina absolut äldsta vänner. Och vi har ju varit vänner sedan vi var så här 6-7 år gamla och han var ju även med då när jag började intressera mig politiskt i högstadiet. Och han tog väl det hela med jämnmod kan man väl säga. Han var själv inte direkt politiskt intresserad och tyckte att när jag svävade iväg lite grann så tyckte han ja, men det, så där kan du inte säga och så där. Och det har lite grann har följt med. Vi har umgåtts ganska mycket i familjevis och även hans fru då är ju väldigt vad ska jag säga, vältalig och klipsk och sådär. Så att de har ju, när de har tyckt annorlunda så har de inte varit den här som har så att säga attackerat. Så får du inte säga och så. Men de har ändå markerat där lite. Ja, nej, det är så där, det tycker inte vi eller tycker inte jag. Och sen ett par år tillbaka när jag blev då lite mera explicit stödjande till Sverigedemokraterna, då var det också så där att då, jag vet att hon markerade någon gång så här, nej Sverigedemokraterna, nej det är det där går gränsen ungefär då. Och men sen de senaste åren här då har jag har fått en känsla av att de lite grann mer har intresserat sig för vad jag tycker och jag har förstått att de själva har liksom kanske mer alltså närmat sig mig ganska mycket. Jag vet inte, kanske inte 100% fullt ut och så, men
de ser samhällsproblem.
Ja, och för ett tag sedan så berättade de om att det har hänt men ganska otäcka saker på Östermalm då i Stockholm där jag är uppväxt och även han då. Men i alla fall nu då så berättade de att de ska flytta till Schweiz.
Mm, ja, just det.
och då bara slog det mig så här, men vänta nu lite grann. Jag har ju suttit, och just det, precis. Och en av anledningarna var, den liksom riktiga anledningen var att mannen har fått ett jobb där. Men det var ändå så här att hon då tyckte att det var jättebra liksom. För hon har lite mer internationell bakgrund, född i ett annat land och sådär. Så hon har lite mer, hon kanske inte liksom är lika rotad i Sverige som till exempel jag är. Men, så hon tyckte det var jättefantastiskt liksom, om man får lite outlook och sådär. Men också att en anledning var det här ökade våldet i samhället. Mm. Och att men det känns inte tryggt då längre i Stockholm.
Nej, just det.
Utan det var liksom en anledning, det var en stor anledning till dem, att det var skönt att komma till Schweiz. Liksom. Ja. Där kan barnen springa fritt och det är liksom, man behöver inte vara orolig. Så här. Och då sa jag, men vill du någonstans ge mig rätt då? Liksom? Mm. Jag har ju pratat om det här ganska länge och jag ska inte säga att jag har fått skit för det, men alltså, tänk om alla hade resonerat som jag sen liksom,
tidigt. Ja.
Tidigt. Då hade vi inte haft det här problemet. Liksom. Mm. Men jag vill inte ha en medalj, men jag tycker ändå att det är lite så här, det är lite tragiskt på något sätt att jag vet inte hur många det här gäller. Men om jag skulle kunna gissa att det gäller ganska många.
Ja, framförallt tror jag det gäller inom övre medelklass och näringslivsfolk och sådär. Man förnekar problemen så länge man inte själv drabbas. Och när man drabbas, ja, då gör man någonting åt det, det vill säga flyttar, det är white flight och allt det här, liksom, att då flyttar man antingen, som det sker i USA, in på sån här säkra bostadsområden, vad är det kallas?
Gated communities.
Gated communities, ja. Eller till Schweiz, som ju är ett sånt, kan man säga. Eller ja, vi upplever det på det viset i alla fall. Och det är de som har pengar, de kan ju göra så. De behöver inte röra och bry sig om några problem så länge det inte drabbar dem själva, och när de gör det då kan de vidta egna åtgärder. Men så kan ju inte alla göra i ett samhälle, utan många är ju tvungna att stanna kvar och jobba och slita på lägre löner där, som inte ger sådana här möjligheter. Och ja, det är ju därför som Sverigedemokraterna har sin väljarbas bland mer utav arbetare och vanlig medelklass, så att säga. Därför de kan inte göra sådär, de kan inte flytta till Schweiz.
Mm. Och det här också, för de uppmanar mig då, men Erik, du måste ju liksom tänka på ditt liv och vad som är bäst för dig och sådär. Och jag inser det nu, det är ju det de har gjort hela tiden. Därför att de har inte tagit debatten så som jag har gjort. Och jag ska inte säga att det har drabbat mig direkt, att jag har haft den uppfattning jag haft och kanske torgfört den då i olika sammanhang. Men det har inte varit ett bekvämt sätt för mig att liksom, leva mitt liv. Snarast tvärtom. Mm. Att man liksom har dragit sig för att säga vad man tycker och sådär, och ändå gjort det. Och det kanske har drabbat mig på något sätt, vad vet jag. Så då har de liksom tänkt på sig själva hela vägen här, nej, men inte liksom sticka ut och försöka argumentera, försöka övertala andra att vi måste rädda landet och sådär. Och sen när landet, enligt dem då, kanske till och med faktiskt är bortom räddning, ja, då drar man.
Ja.
Då tänker man också bara på sig själv. Mm. Och det här är lite oroväckande, för att de här personerna, de är välutbildade, de är intelligenta, de är drivna. De har god moral, alltså de tickar i varenda box.
Mm. Utom en då, när de förtränger samhällsproblem när de blir jobbiga att ta i.
Ja, jo men precis, det är just det. Men om den här typen av personer då, som har inte velat vara motvalls utan liksom vara, så att säga, vara snäll mot etablissemanget, om man säger, jag hittar inget bättre ord nu än snäll, men och,
Ja, framförallt att man inte blir utestängd, för det är det jag upplever. Och det här är ju en del av Stockholm också. Ja. I Stockholm är ju Sverigedemokraternas väljarstöd procentuellt andel lägre än i övriga landet. Så att säga. Så här är trycket högre om att vill man tillhöra rätt kretsar så ska man inte tycka om Sverigedemokraterna. Det är liksom en badge som många med högre tjänster, det är både statligt och privata företag, bär på. Det är liksom en klubbsigill på något sätt, att man ska inte tycka om Sverigedemokraterna, då är man jättegod. Mm. Då kan man göra vad som helst i övrigt. Det är liksom en avlatsbrev, kanske man kan kalla det, liksom, att tycker man illa om SD så kan man göra vilken annan skit som helst, liksom, för då är man ändå god.
Mm. Nej, och det som är oroväckande också är att när personen börjar inse typ att men Annie Lööf hon bara ljuger och Stefan Löfven han går inte heller att lita på, så det är Sverigedemokraterna har sagt hela tiden, det är rätt. Man får något form av Jimmy moment. Mm. Men samtidigt som man får det här Jimmy momentet, då drar man.
Ja.
Och jag hoppas på att det här inte gäller för stora delar av medelklassen och den övre medelklassen. För att då är ju Sverige rökt. Och det jag vill säga till er som lyssnar, om ni funderar på att lämna landet på grund av hur det är, men inte vågar säga och stå för vad ni tycker och tänker om landet och politiken, då tycker jag man faktiskt bör tänka om. Jag tycker att man bör då faktiskt för sig själv och för landets skull säga vad man tycker, ja. och försöka göra något åt saken. Och om det inte går, då får man ju ta lite mer drastiska åtgärder.
Precis. Mm. Jo, nej, men den där risken tror jag kommer att öka i takt med att skjutningar, bomber, kriminalitet, korruption ökar. För det är ju det övriga världen, det är ju det som är det normala, i alla fall i de här länderna som många kommer ifrån, Mellanöstern och Afrika. Det är ju just den där typen av våldsamhet. Så att om vi inte får en annan regering så kommer ju den där utvecklingen att fortsätta. Och då ökar ju risken. Men det är inte lika så som i USA till exempel. Där är det ju många som har flyttat från rostbältet, som det heter, där bilindustrin, alltså industrialismen var som starkast i de här norra, nordliga amerikanska delstaterna. Där har ju liksom väldigt stor del av befolkningen flyttat ifrån. Men det är ju det att USA är ju ett stort land, så att säga, så att det är mycket lättare att flytta. Det är samma dollar, det är samma språk och grundläggande konstitution. Men att människor flyttar, det är ju, har ju alltid skett, liksom, beroende på ekonomi eller andra problem som kan uppstå.
Mm. Avgångskraven mot utbildningsministern växer. Fusk är fusk. Jag tänkte börja med att läsa innantill från Riksrevisionens hemsida, för det här gäller då PISA-undersökningen. I samband med PISA-undersökningen 2018 antogs ett stort antal svenska elever undantogs ett stort antal svenska elever från att delta. Riksrevisionen konstaterar att detta delvis gjordes på felaktiga grunder och att regeringen och Skolverket inte har följt upp genomförandet. Det har heller inte gjorts någon trovärdig utredning i efterhand. Vi skulle egentligen kunna avsluta punkten här, för att de här tre meningarna sammanfattar så otroligt väl. Det är verkligen pricken, eller huvudet på spiken. Men Dick, dra lite bakgrund.
Ja, vi får börja. Det är inte alla som är insatta i PISA. Det är alltså en studie som syftar till att mäta kunskaper hos 15-åringar. Och det gäller då läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och detta gör man i 79 länder, och av dem är då 37 OECD-länder, alltså västerländska länder, så att säga. Och det är ju för att kunna mäta och jämföra utbildningsnivå och kunskapsnivån då bland 15-åringar i väldigt många olika länder. Och fram till 2000 så låg ju Sverige väldigt bra till. Sen har vi då legat lite sämre till. Men så då plötsligt i den mätning som genomfördes 2018 så började Sverige bli bättre. att det gick bättre. Och då gick utbildningsminister Anna Ekström ut och sa att det är en glädjens dag. Hon gjorde en stor sak av att nu har vi vänt trenden, underförstått Jan Björklund då, som var borgerlig utbildningsminister. Under hans tid gick det ner. Men det Riksrevisionen visar är ju att den här studien har manipulerats av Skolverket och av och med regeringens goda vilja. För det är det Riksrevisionen säger, att regeringen har inte styrt upp det här. Och det är alltså rent fusk, och det har ju avslöjats, och jag har skrivit flera artiklar sedan hösten 2019 då, när den här utredningen blev offentlig. För redan då kan man konstatera att 11% av eleverna hade räknats bort i Sverige, 11%. I andra länder var det högst 5%, för det var det stod i reglerna, att man får bara räkna bort, sålla bort eller lägga åt sidan 5%. Därför att de har dåliga språkkunskaper, och det var sagt att det är de som har kommit, som är nyanlända och bara har gått i skolan upp till ett år, då får man ta bort dem. Och Sverige tog bara, alltså bort 11%, så redan där bröt man mot reglerna, och det kunde man protestera mot då. Då gick Skolverket, förmodligen med Anna Ekströms goda minne då, till OECD-kontoret som hade hand om den här. Så i efterhand så fick man godkänt att man räknar bort fler än vad reglerna sa. Men det är ju som om man har en fotbollsmatch och så ändrar man reglerna efteråt. Eller alltså om en boll har varit nära att gå i mål så att säga, och så dömer domaren bort målet. Och så beslutar man efteråt, nej men det där var inne ändå. Alltså det är sån korruption, ett sånt korrupt tänkande. Och Expressen har ju varit duktiga på att följa upp det här, och de har frågat då den som är ansvarig för PISA i Finland och vad man tycker om att Sverige har fått undantag från reglerna som gäller alla andra. Det är givetvis inte rättvist, sa finnen då. Och den tyske ansvarige för PISA sa, det är konstigt, jag visste inte att man hade olika regler för olika länder. Och hela poängen är ju att kunna jämföra. Och den faller ju då. Om Sverige kan sålla bort alla som inte är duktiga och bara mäta de som är duktiga, då får man naturligtvis högre läsförståelse. Så det är en total manipulation av den här studien. Bara för att utbildningsministern i den socialdemokratiska regeringen ska kunna säga att det är en glädjens dag. Och det är ju detta då som Riksrevisionen slår ner på.
Ja, alltså det finns ju, jag tror att det finns en sån otrolig önskan bland vänsterpolitiker att invandrarbarn ska vara precis lika duktiga som svenska barn. Mm. Och jag kan mycket väl tänka mig att det här är, och jag tror att det även gäller lärare, alltså på hela nivån, från politiker ner till golvet på lärarnivå. Och vad som är medvetet fusk eller en, ska jag säga, omedvetet fusk som liksom, eller inom stationstecken omedvetet fusk, att det är liksom tillräckligt många lärare som tycker att nej men lilla Ahmed här, han ska inte behöva utsätta sig för det här svåra provet, utan vi plockar undan honom. Och är det en tillräckligt stor mängd sådana lärare som tänker på det sättet, då blir det en systematisk fusk eller vad man ska kalla det.
Precis,
för.
Och det är ju därför det är så viktigt att ha exakt samma regler i alla länder, så att avvikelserna inte får påverka resultatet. Utan här skulle man naturligtvis hållit sig till 5%-regeln och sagt det att, och till den här ettårsgränsen då, att de som har gått i skolan längre än ett år, även om de fortfarande inte kan svenska, så ska de vara med. För det är en del av hur verkligheten ser ut. Och det är ju verkligheten man försöker mäta med den här studien. Men då blir det dåligt utfall, så det plockar vi bort, det suddar vi bort. Det är ren korruption alltså. Men trots den här avvikelsen, jag tänkte man ska ändå påminna sig om det, så visar den här studien att elever med utländsk bakgrund klarar sig betydligt sämre i Sverige än i andra länder. Segregationen är enorm i Sverige och svenska skolan, trots att man plockat bort då de allra värsta. Så om de hade fått vara kvar så hade utslaget blivit ännu mycket värre. Och man konstaterar också att det är en väldigt låg status på läraryrket i Sverige. Och det mäter man då när man kollar vilken utbildningsnivå lärarna har. Och de har låg utbildningsnivå i Sverige. Och det är ju därför att det förmodligen inte finns... Det finns liksom inga incitament att fortbilda sig, utan man ska gå där och harva med elever som får härja i klassrummet utan att man får inte säga till dem, för då blir man polisanmäld. Det var ju en lärare som lyfte bort en elev som blockerade en korridor med en soffa. Och den läraren blev ju polisanmäld och hamnade i rättegång. Nu blir han tack och lov frigiven, men det är ändå en signal till alla lärare. Om en elev blockerar en korridor och stoppar all undervisning i flera klassrum, låt dem göra det. För om du griper in, då hamnar du i tingsrätten. Alltså, svenska skolan är en fullständig anarki. Alltså. En annat sånt där mått de ser är ju att frånvaron i svenska skolan är mycket högre än i andra länders skolor. Så det är fullständig anarki i svenska skolan, och det är ett sånt fruktansvärt svek mot det uppväxande släktet. Att den vuxna vänsterstyrande trojkan bara kan skita i att dagens unga inte har får tillräcklig kunskapsnivå. Och det gäller ju särskilt då de som kommer från hem som inte har en tradition av högre utbildning och så vidare. Där eleverna själva måste läsa läxorna och inte kanske får så mycket hjälp av föräldrarna. Så det är liksom som total kapitulation för vänstersidan när man sviker eleverna. Jag tycker det här är kanske det värsta sveket av alla i den här icke-existerande integrationspolitiken.
Ja, jag kan bara instämma. Vi har tagit upp flera gånger i podden det här, och att det började med Palme 1968, när han var ecklesiastikminister.
Fint ord.
Ja, jag tar varje tillfälle i akt jag kan för att få uttala det ordet. jag tror att man måste gå ner på molekylnivå här om man vill. Alltså om man vill komma till rätta med problemet, då måste man ner på molekylnivå. Ja. För att en sak är ju att 15-åringar som har kommit till Sverige, de betraktades ju som nyanlända i, var det ett år? Eller?
Ja, i PISA är det ett år. Ja. Och då, har de gått mindre än ett år, då kan man räkna bort
dem. Och då räknas inte de ens in i de här 5%, antar jag.
Utan de... Nej, det är nog en del av de 5%, tror jag.
Mm. Okej, men så som 10% är nyanlända, då får man bara
räkna bort 5. Ja, du hamnar alltid på det här detaljer som om man jobbade med frågan dagligen. Ja.
Nej, förlåt, men okej, jag tar det på mer övergripande plan. Men alltså, jag kan förstå att om man har kommit till Sverige som 14-åring, gått ett år i skola, då är man inte lika bra. Eller ett och ett halvt år, för då ska man ju vara med. Och jag kan även förstå att om man kommer som 10-åring, gått i skola i 5 år, att man inte är lika bra som någon som har vuxit upp här. Jag kan förstå det. Men vi måste titta då på hur många av de här som presterar sämre än snittet är till och med födda i Sverige. Mm. Men med invandrarbakgrund. Ja. Vad har vi för resultat där? Och jag skulle gissa att om man då tittar på personer som har en så att säga lång svenskhet i, eller anknytning till Sverige, om man säger så, i långt bak i generationerna. Jämför, om man plockar ut dem och jämför dem där man har nyligen invandrad, alltså det kan vara föräldrar eller en av föräldrarna eller ja, vad det nu må vara, och så, och se vad bilden är då. Mm. För då kan man ju liksom, men jag tror inte att, alltså då kan man komma fram till vad problemet är. Mm. För att här på något sätt så kommer man lite grann undan med att, ja jo förlåt, vi tog bort för många, men det var ju för att det var för många nyanlända. Men hur skulle Sverige prestera om vi tog bort alla nyanlända? Mm.
Precis, nej, men det OECD sa där då när man begärde i efterhand justeringar av reglerna, då godkände OECD att Sverige får räkna bort utlandsfödda som gått upp till 3,5 år i skolan. Så det måste vara i den här 5%, då var det ett år som man fick räkna bort max 5%. Är det 6% som har ett år, då ska ändå 1% vara med. Så tolkar jag det, eftersom de nu säger 3,5 år. Då var det väl det som var upp till de här 11% då, som plockades bort. Hade gått i skolan 3,5 år.
Ja, för,
så att det, det är, vad var det jag skulle säga mer med det där nu då? Jag tappar tråden.
Nej, men för jag misstänker att det är sämre resultat bland elever som bor i utanförskapsområden.
Mm.
Och där har man ju både de som är födda i Sverige och som inte är födda i Sverige.
Mm.
Och då tycker man ju då att men då har man ju kompenserat för att de har lite sämre förutsättningar med att de skolorna kostar ju mycket mer för oss skattebetalare. Mm. De är mycket, mycket dyrare att driva.
Mm.
Och då är ju slutsatsen att det hjälper ju ändå inte.
Nej, exakt.
Och det är sånt här som måste upp till ytan, att man säger det, ja, men nu, till exempel om Miljöpartiet då argumenterar för högre invandring, då borde de ju samtidigt säga, ja, men bara så att ni vet svenska folket, så kommer de här som invandrar, om de får barn i Sverige så kommer vi ösa pengar över de här barnen i de skolorna som de går i, men det kommer ändå inte hjälpa. Men jag tror att en sån slutsats tror jag är väldigt, väldigt, väldigt smärtsam för socialdemokratin och miljöpartisterna. För att de vill att så fort en elev sätts i en svensk skola så ska den eleven kunna prestera precis lika bra som en svensk elev.
Ja, i deras lilla hjärna.
Ja, de vill ju det så hemskt gärna.
De vill det, precis. Nej, men vi hamnar hela tiden tillbaka till Åsa Romson. Den som kliver på tunnelbanan i Stockholm är svensk. Och då var ju Åkessons replik där, om jag kliver på en tunnelbana till Åke, är det japan? Ja, enligt svenska 7 av 8 svenska riksdagspartier, ja, så är det. Bara du sätter din fot på landet, pang, så har du det landets värderingar, kultur, språk, historia, kunskap, bakgrund, etablering och så vidare. Allt pang! Det är deras önskedröm, deras utopi att det ska vara så. Och det de gör är ju att använda vetenskapliga instrument som PISA är tänkt att vara och förvanska det så att det ska passa deras utopi. Alltså de pressar en fyrkantig kloss genom ett runt hål. Och det gör de i alla frågor. Och det är bedrägeri rakt igenom alltihopa. För att man ska ju gå upplysningstraditionen som idag bara försvaras av konservativa. Förut var det ju liberaler som försvarade upplysningstraditionen med demokrati, yttrandefrihet, vetenskapens objektivitet och så vidare. Men idag är det bara konservativa som gör det. För liberaler tillhör utopisterna och då förvränger de verkligheten så det ska passa utopin istället för att göra det som är upplysningstraditionen. Det vill säga, hur är verkligheten? Hur ser fakta ut? Och så utifrån det får vi dra slutsatser. Och det är ju så det är tänkt med PISA. Där kollar vi, hur ser det ut? Ja, i Sverige så är det fruktansvärt dåligt. Ordning och uppförande, närvaro, integrationen fungerar inte. Ja, då är ju den vetenskapliga studiens faktiska resultat är ju då ett underlag för politiker att säga, ja, vad gör vi åt det? Och då tror jag att det handlar om att de som kommer från länder med sämre utbildningstradition, ja, de måste sättas i särskilda skolor, särskilda klasser så att de kan läsa ikapp. De ska ju inte sinka svenskfödda elevers utbildning. Det förstår jag inte. Varför skulle vi offra den infödda befolkningens barn för att det kommer många från utlandet som har sämre förutsättningar? Det fattar inte jag. Utan då får vi köra på vanliga skolor för de som har en normal traditionell bakgrund. Och så får vi ha specialskolor för de som inte passar in i det så att de kan läsa i kapp eller vad man nu sätter upp för ambitioner där. Och, men någon sån diskussion förekommer ju inte. Och du nämnde ju då de här skolorna i utanförskapsområden. Det har vi ju gått igenom. De har ju ofta dubbelt så mycket pengar per elev som en skola i ett svenskt område. Dubbelt. Men ingen kan tala om vad pengarna går till. För det är inte högre lärartäthet, det är inte högre utbildningsnivå på de lärarna. Och de, som sagt, resultatet är samma skit som innan pengarna kom. Och då borde ju politiker säga, vad i helvete är det vi gör fel här? Hur ska vi använda de här pengarna så att det ger den nytta vi är ute efter? Och då tror jag återigen det handlar om att nej, men vi måste acceptera att om vi har så många elever som är 15 år yngre som har så väldigt disparat bakgrund som det blir när man tar in många från andra delar av världen. Då måste man acceptera, okej, då är det olika, då måste vi ha också olika skolgång, ja, olika scheman, olika upplägg och skola in de här människorna i det svenska samhället så att de som vuxna kan ta jobb och inte hamna i arbetslöshet. Alltså, för mig är det helt... Det är det enda rationella. Men 7 av 8 partier ägnar sig åt, nej, alla som kliver i Sverige är svensk. Och då vrider vi och vänder på vetenskapen, korrumperar den så att det ska se ut som om det är så. Istället för, och då löser man inga... Det som är grundproblemet här, det är att man löser inga problem när man förvränger fakta och studier som PISA. Utan man bara skapar sig ett tillfälle som Anna Ekström här för att kasta ut ett pressmeddelande om att det är en glädjens dag. Det är allt vad PISA är för henne. Eleverna, hundratusentals i varje årskurs, det skiter de fullständigt i att det går åt helvete för dem. Hon fick skriva ett pressmeddelande om att det är glädjens dag. Mm. Så illa är det ställt.
Ja, det var en vacker utläggning som vanligt.
Det ska vara kortare den här gången.
Ja, precis. Nej, men man kan ju prata om det här hur länge som helst. Men jag tror att det tar tid att bygga upp ett kunskapssamhälle.
Mm. Ja, visst.
Jag kan titta på min pappas sida. Det finns ingen där som har någon akademisk bakgrund. Och av naturliga skäl, han är ju född på 30-talet och hans föräldrar, ena var ju född på 1800-talet och andra i början av 1900-talet. Det är självklart att det var ju bara extremt, de som hade extremt tur att födas in i liksom aristokratiska samhällen som kunde utbilda sig på högre läroverk på den tiden. På min mammas sida däremot har jag det. Men jag har ju ändå, liksom, det gick ju bra för pappa, så att jag har ju vuxit upp ändå, trots att min pappa inte var akademiker, så har jag ju liksom ändå på något sätt känt att jag vuxit upp i ett akademikerhem.
Okay.
Mm. För att det har varit den kontexten där jag växte upp. Liksom. Det var många barn till andra akademiker och då följer man ju med på det. Men det har ju tagit, liksom, det går ju inte bara, alltså hur hade det sett ut om jag hade hamnat med två liksom personer som var icke-akademiker och dessutom i ett område där alla andra var likadana. Ja, det är möjligt att jag hade brutit mig loss där och liksom blivit den enda som hade gått på KTH då. Eller så hade hela klassen gått ut KTH. Men jag tror, det här, om man nu tar andra generationens invandrare. Man talar mycket om det med gangsterproblematik och det är romantisering av gangsterlivet och sådär. Ja, okej, okay, då är det också en förlorad generation. När de blir föräldrar då? Kommer deras barn bli akademiker? Ja, men nej, förmodligen inte. Och så nästan. Var någonstans tar det här slut? Var bryter man trenden?
Precis, om de 7 av 8 partierna får fortsätta styra så går det åt helvete. Det är ju givet. Men det man borde göra är ju just titta på din föräldrageneration och farföräldrageneration. De flesta i Sverige hade ingen akademisk utbildning då, utan de hade folkskola i 5 eller 7 år. Det hade ju mina föräldrar också. Men ändå har vi byggt världens bästa välfärdsland. Det tycker alla lyssnare och tittare kan tänka på. Det har inte behövts den här högre utbildningen på en större del av befolkningen. Utan det handlar om någonting annat. Det handlar om att man har dels en gemenskapskänsla, att vi är måna om det här samhället, att vi vill alla barnen i det här samhället väl. Det handlar om att göra sin plikt, som det heter i det här dokumentet vi pratade om med Jimmy. Liksom att ställa upp och bidra, och det handlar också om arbetsmoral, det som var en grundläggande moralisk uppfattning i arbetarklass och medelklass förut. Det vill säga att man visste att även om inte jag har någon högre utbildning och ingen högre titel eller högre lön, så kan jag känna stolthet över det arbete jag har utfört. Både för mig själv, min försörjning, familjens försörjning och för ett större samhälle. Och är man stolt, då behöver man inte hålla på och gnälla så förbannat. jag är så trött på dagens samhällsklimat där alla håller på och gnäller på allting. Mm. Utan man kan faktiskt genom att göra sitt eget arbete konstatera att nu har jag gjort ett gott dagsverke. Och då kan jag vara nöjd och stolt över det. Och utan att behöva få någon beröm av någon annan. Det var det som var arbetsmoral i Sverige förut. Det var liksom att man i tysthet så att säga ändå kunde konstatera att jag har gjort en bra insats här. Det finns ingen anledning att skämmas eller någonting annat sånt där. Och då är man stolt och tillfreds, då mår man ju bättre också.
Mm. Och det fanns också en kunskapstörst. Mm. Alltså, för min pappa då, han var ju rörd till tårar när jag tog studentexamen. Mm.
Exakt. Det skulle bli alltså, det var någonting som mina morföräldrar ofta sa liksom, att båda barn och barnbarn ska få det bättre än vad vi hade det. Och det var liksom en slogan som var genomgående i Sverige fram till 80-90-tal. Sen dess har inte jag hört det.
Nej, och jag undrar, de här människorna eller personerna som bor i utanförskapsområden, blir de föräldrarna rörda till tårar när deras barn tar studentexamen? Mm. Förmodligen så betyder, de vet inte vad det betyder. Nej. Men för pappa, jag tror att om man hade frågat honom så hade han nog förstått, liksom, då hade han kunnat förklara att ja, jag vet att det inte finns, att alla kan ta studentexamen idag. Det är inte så att man får gå ut bakvägen om man inte klarar vad heter det? Examensprovet.
Ja, just det. Ja.
Men det ligger i bakhuvudet att studentexamen, det är något stort, det är något eftersträvansvärt, det är inte alla som kan göra det. Mm. Och han var superstolt, kan man väl säga, den dagen. Så att även om man inte kommer från ett studievant hem, så hade nog svensken med sig det gemen att det är otroligt bra om min son eller dotter kan lyckas studiemässigt. Mm. Jag vet inte, jag har aldrig varit i Somalia, jag vet inte hur man resonerar där, jag har inte bott i den kulturen. Hyllar man studentexamen så som arbetarklassen hyllade studentexamen, de som uppväxte på 30-talet? Jag vet inte. Det är mycket sådana där saker som är viktigt, och vi ska gå vidare nu till nästa punkt. Men om man inte är intresserad av vad det beror på att personer med invandrarbakgrund presterar så pass mycket sämre än personer med, om man säger då, svensk bakgrund. Om man inte är intresserad av att veta det, då kommer vi aldrig komma till rätta med problemet. Så att det var väl jättebra att Riksrevisionen gav en åthutning åt regeringen och utbildningsministern. Jobben på Samhall inte anpassade för funktionsnedsatta. Jag rekommenderar våra tittare och lyssnare att titta på Uppdrag granskning. Jag tror att det är när det här programmet sänds, så kanske näst senaste programmet av Uppdrag granskning. Men det är bara att söka på valfri sökmotor på internet, så kommer ni fram till avsnittet där de tar upp Samhall. Och stora delar av programmet ägnas åt att man då har gått ifrån sitt kärnuppdrag, att det numera inte bara är då funktionsnedsatta som jobbar på Samhall. Och då kan man undra, ja, men varför har de gjort det? Och då tänker jag då med lite, jag läser lite grann mellan raderna då och då och tänker att det kan det här också bero på invandringen.
Just det, för det ser de siffrorna att det är utlandsfödda har kommit i sysselsättning. För det är, de hamnar ju deras spinne hamnar ju i den kolumnen, om man får jobba på Samhall, då är det ju färre som är arbetslösa.
Mm. Och jag tror inte ens att det räknas som sysselsättning, jag tror att det räknas som att man har ett jobb.
Ja, det är mycket möjligt. Ja. Mm.
Jag skulle gissa det. Mm. Mm. Och då förbättrar det statistiken ännu bättre. Men ja, vi ska inte bli jättelångrandiga här.
Det de avslöjade i Uppdrag granskning, det var just det att man vad var det du sa, 40% var utlandsfödda.
Statskontorets utredning från 2017 kom fram till att cirka 42% av medarbetarna på Samhall var utrikesfödda. Och i och med att andelen utrikesfödda är bara 19%, ja, eller
19,5%,
och det är ännu fler med utrikes
bakgrund, för då räknas ju föräldrar generationen.
Men så att där har vi en fördubblad överrepresentation då. Och sen kan man ju bara citera då en Jimmy Valmo, tidigare områdeschef för Stockholm på Samhall. Det som var väldigt tydligt på slutet var det som vi reagerade på och tyckte var konstigt. I stort sett på alla rekryteringsträffar som vi kom på så var de flesta mellan 20-35, kanske 40 år, och 9 av 10 hade en utländsk bakgrund. Vi tänkte på det sättet det man reagerade på, att det inte kan vara så att alla med utländsk bakgrund har en funktionsnedsättning i den här åldern.
Nej, men det är ju uppenbart i socialdemokratins bedrägeri mot svenska folket att man skickar in då alla med utländsk bakgrund i Samhall för att dölja arbetslösheten bland invandrarna och därmed frisera att migrationspolitiken inte är så dålig som den är. Och de som kommer till offer här är ju de som har riktig funktionsnedsättning, alltså som har handikapp, som man sa förut, av olika slag liksom. För det är ju det samhället till för, att de som har olika typer av verklig fysisk funktionsnedsättning ska kunna få jobb, enklare jobb som samhället ska administrera. Och då skickar man dem åt sidan och så in med migranter istället för att dölja problem. Det är så jäkla fult alltså.
Ja, och det reser ju några frågor här. Antingen är det så att de här personerna är så står så långt ifrån arbetsmarknaden så att de ligger på samma nivå som en svensk med funktionsnedsättning. Det kan man ju undra, och då tycker jag regeringen ska stå till svars för det, att man jämställer då utlandsfödda med funktionsnedsatta svenskar. Men det får ju de svara på. Eller är det som du är inne på, att man faktiskt på lite så här konspiratoriskt sätt har gjort den här konstruktionen för att gömma undan utlandsfödda i jobbstatistiken.
Precis, för man kan ju säga att de har nedsatt arbetsförmåga eftersom de är dåliga på svenska språket och sådana saker. Det är förmodligen därför man har kunnat göra det. Nu har ju regeringen blivit slagen på fingrarna, så att nu har de ju gått ut med ett pressmeddelande här i 20 april där man säger att man ska förtydliga förordningen som gäller för Samhall då, så att det ska vara ett tydligt samband mellan en persons funktionsnedsättning och möjligheten att kunna jobba på Samhall. Så att men de har försökt här, kommit undan några år förmodligen.
Mm. Ja, var är skriet från samhället?
Mm.
Här startar man upp någonting 1980 med en viss, med ett visst tydligt uppdrag. Man skulle hjälpa funktionsnedsatta, och sen 40 år senare, då är det ett integrationsprojekt och ett sätt att gömma undan. Vad ska man säga? Förbättra anseendet av den misslyckade invandringen genom att gömma undan.
Ja, man döljer, precis som man har gjort med äldreomsorgen, där man har då tagit in folk som inte kan språket, och därför blev det ju en katastrof under pandemin då, när man inte kunde inte hade personal som kunde ta hand om de sköra äldre som dog i 10,000-tal, eller på att säga. I alla fall, vad är vi uppe i nu? 14 000.
Ja, precis. Ja, men vi får väl se om det blir någon bättring där. Men det var två ganska nedslående för personer som vill ändå att migrationen inte ska vara så negativ som den kanske är. Så var det två ganska nedslående nyheter förra veckan. Dels att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de som har blivit bortsållade från PISA, och också överrepresenterade på Samhall. Så att det här måste ju göras någonting åt helt klart. Migrationsuppgörelsen kan vara historiskt trendbrott, Dick.
Just det, det vi höll på med i söndags här var just att fyra partier då med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har lagt ett gemensamt förslag, och det är första gången i världshistorien som de här partierna har liksom gått ihop, skrivit en gemensam skrivelse och lagt den i riksdagen då i socialförsäkringsutskottet som reaktion på regeringens förslag till migrationslag. Och just att det steget togs att skriva ihop så här är stort i svensk politik, för partierna är skitnervösa att samarbeta med varandra. Och det har alltid varit så det är bäst att påpeka det att 1971 när Thorbjörn Fälldin och Gunnar Helén som var Folkpartiets ledare satte sig i en gemensam presskonferens med Gösta Bohman då, som var Moderaternas ledare, så ansågs det vara startskottet för det borgerliga blocket. Och Socialdemokraterna gick till våldsamt angrepp på Fälldin och mittenpartierna som man då kallade det, för att de samarbetade med det här opolitiska, extrema, oansvariga högerpartiet Moderaterna. Och det levde kvar under hela Fälldins tid. Liksom, hur kan han samarbeta med högern? Var ju Palmes stående replik. Så att på 70-80-talen då var det Moderaterna som skulle stigmatiseras och utmålas som djävulen själv och försöka skrämma och splittra borgerligheten. Och nu vet vi vilket parti det är som har tagit för sossarna exakt samma taktiska roll, eller fått samma taktiska roll. Så det är bara ett bluff och bågspel av socialdemokratin av ett enda skäl, makten. Makten, makten, makten. På 70-talet så övertrumfade ju Fälldin Palme genom att han tog det lugnt och sansat och gick på sakpolitiken. Och det är ju det som Jimmie Åkesson gör idag. Alltså ser till verkligheten och verklighetens problem. Och jag är övertygad om att man kan åstadkomma samma statskupp som det då hette 1976 när man efter 44 år av socialdemokratiskt styre fick en borgerlig regering. Och jag hoppas att 2022 blir då ett regeringsskifte där en konservativ profil på regeringen tillkommer.
Mm. Vi kanske inte ska gräva ner i vad migrationsuppgörelsen bestod i, men jag kan bara nämna det att jag blev väldigt förvånad. Jag hänger på Twitter om dagarna och efter att det här... Det dröjde flera timmar innan det kom några reaktioner på det. Jag tänkte, är de bakfulla från första maj? Eller vad är det? De ligger fortfarande och sover, eller vad är det som händer? Sen kom det lite reaktioner då från Vänsterpartiet, jag tror kanske Miljöpartiet. Men sossarna har ju varit väldigt tysta i det här. Och det beror ju tydligen då på att av de här sju punkterna som man är överens om, M, KD, L och SD, så är sex utav de gamla socialdemokratiska förslag.
Precis, alltså det är en väldigt, vi hinner ju inte nu, men vi kanske ska ta upp det på fredags då. Det finns ju en väldigt raffinerad strategi för att just komma undan smutskastningskampanjen från socialdemokratin inbakt i det här. Den är oerhört raffinerad.
Ja, okej.
Ska vi dra den nu?
Ja, men vi drar den nu. Vi drar den nu.
Nej, men det är just det. Migrations för partiledardebatten som vi kommer till på söndagskvällen så var det ju många som var förvånade, och det var kommentarer också från statsvetare, så förvånade över att det var just migrationsfrågan där Liberalerna och Sverigedemokraterna skrev ihop sig då tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna. Men det är ju det att regeringen la ett förslag förra veckan, som vi sa här, om migrationsförslag, och då är svensk politik rotad i just det här formella arbetet med olika förslag. Och då råkar det vara så att just nu är det den frågan som är på bordet. Och den lagförslag som regeringen la har ju då föregåtts av det gamla sortens utredningsmaskineri som vi hade i Sverige under lång tid. En parlamentarisk utredning där alla partier satt med och arbetade under ett eller två, ibland tre år med att plocka fram förslag till en ny lagstiftning. Bo Balderssons böcker handlar väldigt mycket om just det här utredningsmaskineriet, ger inblickar i det och skämtar om det. Och det har man återskapat man med den här migrationskommittén då. Och där satt ju Jimmie Åkesson själv. Partiledare brukar inte sitta idag, men han satt där själv eftersom det var en viktig fråga för Sverigedemokraterna. Och då har man alltså under ett års tid mellan de åtta partierna bollat alla dessa lagförslag. Det är en väldigt komplicerad juridisk massa med mängder med undantag och lagstiftning och kopplat till EU och kopplat till internationella förordningar och sånt där. Partierna har ju haft ganska god blick på varandra och på de olika förslag som lades där. Och det, till slut så blir det ju då 24 förslag här för mig, det var konkreta lagförslag i den kommittén som lades. Och sossarna stod ju bakom de flesta av dem eftersom de ledde utredningen så att säga. Och så hade man stöd från vissa partier i vissa förslag och stöd från andra partier i andra förslag så att säga. Och så stödde Liberalerna stödde ju då de här, ett antal av de här förslagen. Och det som gjorde att man nu snabbt kunde komma överens med de här fyra partierna är en sån känslig fråga som migration är att de visste vad de hade varandra. Och Liberalerna la då sina förslag från migrationskommittén där också sossarna hade backat upp de förslagen. Och nu så sa då de andra tre partierna då, SD, KD och M att ja okej, ni vill skärpningar på de här sju förslagen. Det är inte vad vi, de andra partierna ville gå mycket längre. Men det här var så långt Liberalerna var beredda att gå. Och då sa man, ja, då tar vi det. Det är ett första steg ändå åt rätt håll. Och det gör ju det att sossarna har ju målat in sitt hörn därför att efter migrationskommittén så har de ju inte lagt fram migrationskommitténs förslag. För då hade inte detta hänt. Så här har sossarna gjort självmål. Taktiskt. De säger sig alltid vara så jäkla duktiga på taktikspel, men det här har de gjort ett grandiost självmål. Därför att de la inte fram migrationskommitténs förslag, för då hade det ju blivit så att Liberalerna stött Socialdemokraterna. Mm. Så som tanken var. Nej, för i regeringen sitter Miljöpartiet och de var inte nöjd med migrationskommittén. Så de har ju fått Morgan Johansson att gå med på ett antal ytterligare generösa regler i den här lagstiftningen som inte hade någon majoritet i migrationskommittén i utredningen. Så regeringen har alltså avvikit från kommittén. Och det öppnar för Liberalerna och de andra att gå tillbaka till kommitténs förslag. Och därmed köra över regeringen och visa på att här finns en samstämmighet i oppositionen. Och det är sossarnas egen potta det här.
Mm. Det blir ju lätt väldigt komplext här. Mm. För att av de här sju punkterna så säger sossarna nej till en. Mm. Miljöpartiet, de säger nej till alla, antar jag.
Ja, jag gissar det.
Mm. Ja, men det är ju så där i riksdagen så M, KD, SD och L har ju inte majoriteten.
Nej, de har majoriteten, det är ju det som är det roliga i det här skedet. De har majoriteten i utskottet, jag kollade upp det. I socialförsäkringsutskottet, som det är ju så i riksdagen, där bereds förslag från regeringen i utskott. Och i socialförsäkringsutskottet där det här hamnar, där har de här fyra partierna 9 ledamöter och regeringssidan har 8. Så det här kommer att bli huvudförslag när det går in i kammaren för omröstning. Och det är ju lite speciellt då att regeringen är alltså inte den som får lägga förslaget i kammaren. Men i kammaren, där är det ju 175 för de röda tillsammans med Centerpartiet och 174 för de här fyra partierna. Så att i ett normalläge så skulle ju då regeringens reservation som det blir i utskottet då ändå gå igenom. Tyvärr.
Ja, Ja, men det var ett viktigt klargörande, för att man får intrycket av att det här mer eller mindre är klart, men så är det ju inte.
Nej, och i och med att det bara är en röst som skiljer så vet man ju det. Det kan ju vara avvikande röster, det kan ju finnas någon, det finns ju en vilde i Vänsterpartiet som har en lite hårdare syn på hederskultur och sådana saker. Om hon lägger ner sin röst eller röstar på de här partierna, då är det ju frågan vad som vinner. Och sen har Liberalerna en vilde också som man inte vet, men det kan ju bli åt andra hållet då, att om hon lägger ner sin röst så blir det ett fördel för regeringssidan. Och sen så har vi ju enskilda personer som kan tycka saker och ting i riksdagens sammanhang, eller tycka fel som en del gör.
Just det. Men det är ju... Vad ska man säga? Det vore ju väldigt underligt om Socialdemokraterna skulle rösta nej till det här. För jag skulle i alla fall tänka så här att ja, men om jag var för 6 av 7 punkter i ett paket, så att säga, ett omröstningspaket. För det är så man kommer göra här. Man kommer ta det här som ett paket. Ja. Och den sjunde punkten, nu har jag fått, det var någon som sa att det var den här punkten som jag ska läsa upp nu som sossarna inte höll med om då. Tidsfristen för kvotflyktingars anhörig invandring utan försörjningskrav ska begränsas.
Ja, men det är ganska litet förslag, för det man bråkar om där är från vilken tidpunkt som... Det är den punkten. Ja.
Man kan ju tycka att det kanske är en... Alltså, jag tror inte att Socialdemokraterna vill att om du kommer som kvotflykting så kan du 30 år senare ta hit anhöriga utan försörjningskrav. Mm. Jag tror inte de vill det. Jag tror att de också vill ha någon form av tidsbegränsning. Och då ska det bli intressant. Kommer Socialdemokraterna rösta nej till det här paketet, som de då anser att det här 6 av 7 punkter, det är deras politik. Kommer de rösta nej till sin egen politik?
Ja, det kommer de göra, eftersom de har gjort upp med Miljöpartiet i regeringen. Regeringen är ju i Sverige ett kollektiv. Så när de har bestämt hur det ska vara genom sin interna förhandling, så är det som regeringen måste stå för i riksdagen. Så att, och där har ju Miljöpartiet, det är därför jag har skrivit i samtidigt, MP/S-regeringen. För nu är det nämligen Miljöpartiet som bestämmer i regeringen. Det är de som har lagt det här och kört över sossarna och sagt att förmodligen att om inte vi får igenom det här så kommer vi att lämna regeringen.
Men det här är ju lite komplext som sagt, för då kommer de rösta om 24 punkter.
Nej, jag vet inte exakt hur propositionen ser ut, för det här 24 var ju i kommittén. Jag vet inte om regeringen i propositionen går fram och har ett besked i alla de här 24 punkterna, det tror jag inte, utan de har valt ut sina, och här har då Liberalerna valt ut sina.
Ja, jag säger som Nordkoreas ledare, att det börjar bli det är lite besvärligt när det är fler som ska tycka till.
Jo, det är ju det, och i och med att det är så känsligt också, som gör det att det blir så långa skrivningar och så krångliga sätt att presentera förslag. Det är ju därför att de är så jäkla nervösa, utan inte minst Liberalerna, de vill ju framstå som goda. Men de har ändå förstått att vi måste ha skärpningar här. Och då är det den här diskrepansen mellan utopin och verkligheten. Den blir så jobbig! Och då gör man mängder med konstiga omskrivningar och mängder med detaljförslag hit och dit. Ja.
Mm. Ja, vi lär få anledning att återkomma.
Ja.
Plastpåseskatten firar ett år. Jag hittade en väldigt informativ skrivning från Samtiden.
Ja.
Ska jag läsa upp den för ovanlighetens skull? Svensk handel har hela tiden protesterat mot plastpåseskatten eftersom näringen har tagit fram fossilfria bärkassar som funnits för kunderna vid kassorna. Påsar som tillverkats i Sverige. Men nu har Miljöpartiet och Socialdemokraterna sett till att vi istället importerar fossilbaserade avfallspåsar från Kina. Vi tillverkar inte avfallspåsar i Sverige. Vi har slutat använda fossilfria plastpåsar och importerar istället fossilbaserade påsar från Kina som inte omfattas av plastskatten, säger Lars Eriksson, professor i industridesign. Mm. Har Miljöpartiet fått som de har velat nu?
Exakt. Uh-huh. De är så bakvända som de alltid är, så korkade som de alltid verkar. Man har alltså förstört en plastpåseindustri här som har varit noga. Då. Bakom ligger ICA, Konsum och Hemköp och alla de här dagligvaruhandeln som ju har haft de här påsarna i sina kassor för sina kunder och varit angelägna av miljöskäl naturligtvis att se till att det inte innehåller olja i påsarna. Det är ju självklart att de har strävat efter det och nått väldigt långt. Och det var därför Svensk Handel protesterade från början och sa att våra påsar innehåller inte olja. Och det, framförallt är det ju inte de här påsarna som hamnade i Ganges och i floder i Indien.
Där hur
de här bilderna visar hur man hur sopbilar bara tippar ner påsarna i floden liksom, och det åker ut och förstör livet för valar och allting annat så att säga. Det är en annan del av världen. Miljöpartiet känner inte till det tydligen, att svenska påsar flyger inte eller åker inte runt Afrika i vattnet och hamnar där problemen finns. Det har Miljöpartiet missat. Och att påsarna i Sverige inte innehåller olja har de också missat. Så de inför en skatt. Och då har ju svenska folket reagerat naturligtvis. Nej, men vi har ingen lust att betala 7 kronor för en bärkasse. Så då använder man då papperspåsar eller tygpåsar som ju också har miljöpåverkan på ett annat sätt så att säga. Men man kan inte kasta soporna i tygpåsar eller papperspåsar. Så därför har ju konsumtionen av de här avfallspåsarna fördubblats. Det är lite olika dagligvarukedjor och uppger lite olika siffror då. Men ungefär en fördubbling sedan ett år utav de här rullarna med avfallspåsar. Och de är alltså importerade från Kina och bygger på den gamla tekniken, det vill säga oljebaserade, som man nu slänger sina sopor i. Så man har alltså dubblat konsumtion av påsar. Man måste ta hem matvarorna i en sorts påsar och sen måste man slänga sitt avfall i en annan sorts påsar som är mycket farligare än de som förut användes både för att bära hem varor och kasta sopor med. Så Miljöpartiet har fördubblat miljöproblemen och i volym och dessutom se till att det är mer skadliga påsar som används. Tacka Miljöpartiet för det.
Mm. Och sen har det väl det här bidrag till ett budgetunderskott också, för man hade ju räknat med att få in de här kulorna.
Ja, man räknar med, någon sa att det, jag har inte kollat det, men att det var 2,1 miljarder som man skulle ta in på de här. Jag tycker det låter lite mycket, men fått in 0,1. Så att det har blivit ett glapp i statsbudgeten på 2 miljarder om den här uppgiften stämmer.
Mm. Ja, man förvånas ju över att de inte har liksom den mest grundläggande koll på ekonomi. Men det är ju sådär att de vänder ju kappan efter vinden. När det gäller då straff, då säger de ju generellt att högre straff hjälper inte. Mm. Sen när man tittar på brott som i princip bara begås av män, typ sexköp. Mm. Och nu var det här våld mot kvinnor, och det är liksom, jag har ingenting mot att höja straffen på det, speciellt inte våld mot kvinnor. Mm. Sexköp är lite, det är lite mer gränsfall, men då hjälper helt plötsligt högre straff. Och det är samma sak här med skatten. Mm. Så här, det här med att ha ekonomi som incitament, att man då, om man då sänker ersättningen för arbetslösa. Nej, men det skapar inte något incitament för folk att jobba, eller liksom att skaffa sig ett jobb, utan det är bara vad säger man? Nu hittar jag inte ordet.
Fördelningspolitiskt.
Det är kontraproduktivt. Då är det kontraproduktivt. Så får man mindre pengar när man är arbetslös, då blir man sorts, på något sätt paralyserad och kan inte söka jobb. Men här då, de tror liksom att man ska köpa på Ja, i och för sig, de kanske, nu tänkte jag fel. De är ju, ja, de tror inte på ekonomiska incitament helt enkelt.
Att vi skulle fortsätta köpa påsar för 7 kronor.
Ja, ja, men tänker man om, då skulle man ju konsumerat mer då, om man tänker med arbetslöshet. Man får mindre pengar när man är arbetslös och ens benägenhet att söka jobb blir mindre. Ja, då skulle man ju i så fall köpa mer plastpåsar när de blev dyrare.
Just det.
Det är helt bakvänt.
Då, ja. Och man, alltså det är det, ja, som vi var inne på förut. Anna Ekström vill kunna skriva ett pressmeddelande om glädjens dag, och då saboterar hon villigt hela vetenskapen kring kunskapsnivån bland eleverna, bara för att få säga den symbolsak. Och Miljöpartiet saboterar hela den miljövänliga plastpåse konsumtionen bara för att man låtsas att man är miljövän genom att säga nu har vi infört skatt på plastpåsar. Man är inte dugg intresserad av hur det är i verkligheten, utan man vill bara göra symbolhandlingar. Och bara för sig själv. Alltså det är det som jag tycker är nästan allra värst. Va? De här ministrarna gör det bara för att de själva som individer, de här 20 stycken som sitter där i Rosenbad, regeringssammanträdena, bara för att de ska få känna, oh vad duktig jag är. Så gör man massa symbolhandlingar som sen är ofta skadliga. Mm. Bara för att må bra själv. De har ingen pejling på fakta, ingen pejling på någonting, utan bara för att de ska få rapa upp de här orden att jag har varit god och infört en plastpåseskatt. Mm. Alltså det är så vidrigt att man brukar säga det, att makt korrumperar. Här, och då menar man ju ofta korruption av andra slag. Runt om i världen är ju korruption med pengar under bordet och gentjänster och annat sånt. Det kanske inte är så mycket av i Sverige än, även om det ökar. Utan här är korruptionen att man korrumperar godhet på något sätt. Att bara för att enskilda beslutsfattare ska kunna säga att jag är så jävla god, så förstör man samhället, för att man har inte pejling.
Nej, och man tänker inte längre än näsan räcker. Alltså, man har ju varit väldigt pigg på att införa flygskatt till exempel. Mm. Men då är det precis på samma sätt som att när jag går till affären och handlar, då kan jag ju köpa de här plastpåserullarna istället för de här svindyra beskattade plastpåsarna. Ja. Och på samma sätt, om jag ska flyga en långflygning, ja, då kan jag ju ta tåget ner till Köpenhamn och ta flyget därifrån. Mm. Och miljövinsten där, den är ju ganska liten. Det som händer däremot är att man slår ut svensk flygindustri. Mm. Och det är så här, på område efter område efter område, det är inte så att Sverige slutar konsumera, eller svenskar slutar konsumera kläder bara för att man sätter liksom tajta miljökrav på färgmedel och allt möjligt, utan det flyttar ju till något annat land och så fortsätter svenskarna att konsumera. Så att, men det här gör mig lite orolig, därför att det är två saker som faktiskt går att beskatta ganska hårt utan att det får konsekvenser. Det är fastighetsskatten och det är skatt på låginkomsttagare. Mm. För en låginkomsttagare som är rotad i Sverige har väldigt svårt att åka utomlands och ta ett låginkomstjobb. De är oftast fasta i Sverige. Och samma sak med fastigheter. Och vi har sett vilka katastrofala följder de här båda skatterna har fått för den svenska befolkningen. Så att jag misstänker tyvärr att det är de områden man kommer snegla på när man ser att sådana här skatter fallerar för att folk ändrar sitt konsumtionsmönster.
Jo, nej, men det är ju det. Och det är väl, sossarna har väl börjat signalera att de vill titta på fastighetsskatten igen. Va?
Ja.
Så att, och hög skatt på låginkomsttagare har sossarna hållit på med länge. Utan det var ju därför alliansen vann valet med jobbskatteavdrag. Därför att då sänktes ju ändå den synliga skatten.
Precis. Partiledardebatten. Flera mörkar om vilka män som slår kvinnor. Det kan väl aldrig vara möjligt, Dick?
Ja, men vi ska vara kort så att vi inte blir 1,40 idag också.
Ja, precis.
Så, nej, men jag tyckte det ibland är de där, eller till mesta delen i de där partiledardebatterna är ganska uttjatade för min del som följer politik dagligen. Men det fanns en minut under de här 2 timmarna som var väldigt, väldigt talande. Och det var när det var då, alla pratade om att man måste, som du sa, höja skatten, höja straffen för män som slår kvinnor. Även de partierna som normalt sett säger att högre straff hjälper inte. Men när det är just idag eller just nu och just när det gäller män mot kvinnor, då är det okej. Okay, eller tror man på det av någon anledning. Och då påpekar Jimmie Åkesson att det finns en aspekt som inte det talas någonting om. Det vill säga överrepresentationen av män med utländsk bakgrund. Och jösses, vilken kakafoni det blev i studion då. Annie Lööf pratade om sitt förakt för Jimmie Åkesson och Miljöpartiet, Vänsterpartiet och även Liberalerna, partiledare, gick i taket. Att det får man ju inte nämna, att det finns utlandsfödda som begår fler brott mot kvinnor än svenskfödda. Alltså, och just den här, alltså, Annie Lööf, det lös ur ögonen liksom. Det var absolut tabu att nämna den som är dokumenterad överrepresentation. Brå har ju, de gånger de får studera sånt här, kommit fram till det att det är en kraftig överrepresentation. Och också, han sa ju inte att det bara är utländska män, utan men då vinklar man det. Ja, det är inte bara utländska män som begår. Alltså, det är en liksom total dårskap i de här frågorna, och de vill absolut inte prata om verkligheten. Det syns inte så tydligt där. De vill inte prata om verklighetens problem, utan det är återigen symboler. Nu ska vi visa att vi är så duktiga genom att höja straffen som vi inte tror på när det gäller kvinnor. Och jag hoppas att tittarna verkligen pångade bilden som jag tycker var tydlig där. Jimmie Åkesson stod för verkligheten. Han stod med båda fötterna på jorden och sa som det är. Och de andra blev galna. Vi ska bara prata om vår utopi. Vi ska inte bry oss om verkligheten. Jag hoppas att väljarna såg den skillnaden och att väljarna vill ha politiker som bottnar i verkligheten.
Ja. Jag såg inte partiledardebatten. Jag hade en trevlig familjekväll istället. Och sen blev jag, för jag tänkte se en efterhand, men jag slocknade. Men i alla fall, jag läste lite grann referat från den. Och det verkar som att Annie Lööf, ett motargument mot Jimmie Åkesson då, för att det här inte skulle vara ett importerat problem, var att de flesta kvinnor som blir utsatta för våld blir utsatta för våld i hemmet.
Mm.
Men då tänker jag så här, men vad, tror du att alla invandrare är vad heter det, hemlösa?
Ja. Nej, ingenting håller ihop när det gäller de här godhetsknarkarna och migration. De får inte ihop någonting som fungerar liksom, för en intellektuell och rationell analys.
Nej, och ja, det kan bli ganska bra att det här blir en kort punkt, för att vi tog ju faktiskt upp den här frågan med Jimmie Åkesson.
Just det.
Mm. Jag tror till och med vi tog upp det i onsdagsavsnittet förra veckan. Jag säger det vi inte tog upp i förra onsdagsavsnittet egentligen.
Ja.
Men så att vi ska inte älta det här. Men för er som inte har lyssnat på Jimmie Åkessons intervju i samtidigt förra veckan, så rekommenderar jag att göra det faktiskt. Det var ett trevligt samtal, och yep, då tog vi också upp den här frågan som sagt. Nu är dagens onsdagsavsnitt över, eller veckans onsdagsavsnitt ska jag säga. Men ni som är bedrövade över det här, ni ska inte vara bedrövade, för att redan på fredag så kommer ett nytt avsnitt av Samtidigt, och det kommer vara, vi har inte spelat in det än, men jag känner på mig att det kommer vara något alldeles extra.
Ja, absolut.
Ja. Så tills dess säger vi, ha det så bra och hej då.
Hej.